En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, kul att ni hittat hit till vår extra podd som startat här efter sommaren. Vår frågepodd, en undran till, som vi skickar ut i eten varje måndag. Och det är alltid jag och vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder som tar emot era frågor och gör vårt bästa för att ge er svar. Hej My!
Hej!
Vi ska också säga att om ni har en undran så skickar ni den till podcast@aftonbladet.se. Vi får in så många otroligt bra frågor. Vi är väldigt tacksamma för det.
Ja, det är verkligen jätteroligt att se detta engagemang som finns för politikens varande.
Jag håller helt med. Och den här veckan så är det Kalle som är vår mejlskrivare och jag börjar läsa. Hej! Kul att ni startat en särskild frågepodd. Väldigt välkommet. Tack för det, Kalle. Jag har en sak som jag funderar allt mer på. En del partier är ju beroende av stödröster från andra partier för att komma in i riksdagen. Även om det inte uttalas krav från någon partiledning i de större partierna så är det ju ändå många som väljer att stödrösta på de mindre för att det egna blocket ska bli tillräckligt stort, om jag förstått det rätt. Men hur kan det tänkas bli nästa gång på högersidan? M-väljare brukar väl se till så att KD och även L kommer in. Men nu ser ju SD ut att bli största parti på högersidan. Och då vill väl moderata väljare ändå se till så att M blir så stort som möjligt och gärna störst. Samtidigt har väl SDs väljare ingen tradition av att stödrösta och vill det väl kanske inte heller om nu SD har möjlighet att bli större än M. Finns det risk att KD och eller L åker ur på grund av att M och SD tävlar om att bli störst i det borgerliga blocket? Förklara gärna också lite mer om hur stödröstande går till. Hur vet väljare att just deras stödröst behövs för ett särskilt parti? Finns det informella kanaler? Se fram emot svar på denna och andra spännande frågor. Hälsningar, Kalle. Ja, det var ju ett långt mejl från Kalle det här, men jag tycker vi ska bena ut det så förtjänstfullt som vi kan, My. Och vi kan väl börja med den sista frågan där om hur stödröstande ens går till innan vi kommer in på teorierna kring nästa val. Vad tror du om det?
Långt mejl men bra tankar.
Verkligen, ja. Och väldigt intressant. Mm. Men My, hur stödröstar man då? Hur går man ens tillväga?
Ja, men det finns lite olika anledningar att göra det. Och man brukar kalla det för strategiska röster eller taktikröster. Men i grunden så, det som han egentligen pratar om tror jag är ju att man stödröstar för att man vill se till att ett parti inte åker ur riksdagen. Och det är ju en del av de här typen av taktiska rösterna, men det är inte hela delen. Och det man gör är att man röstar på ett parti som man kanske inte står närmast. Alltså att man röstar inte på det parti man gillar bäst. Och då finns det ju, precis som han är inne på, många olika anledningar då, förutom att man tar ur riksdagen, också den här anledningen som han nämner, att man vill skapa en annan typ av balans eller annan typ av dynamik i det blocket som man stödjer, alltså höger eller vänster.
Men hur vet man att folk stödröstar? Det går ju, jag menar, hur vet vi att någon som röstade på M egentligen skulle ha röstat på L?
Ja, men det forskas ju på det här. Och statsvetare och forskare, de bedömer då att ungefär 20% av väljarna faktiskt röstar på det här sättet, alltså strategiskt eller taktiskt. Och jag kommer ju säga en massa siffror här till allas glädje var den. Och de har jag tagit från Göteborgs universitet och Valet och väljarna. En bok som handlar just om valet 2022. Jag tänkte att det var lättast att hålla sig till det senaste valet som exempel. Man har ändå de siffrorna lite fast i minnet. Och den är ju skriven av flera av landets bästa valforskare. Så det vill jag ha sagt. Och där kan man ju fördjupa sig mycket mer i liksom alla siffror kring valet 2022. Men vi tar de här nu, de här stöd- och taktikrösterna i den här frågepodden.
Ja, det låter perfekt. Mm. Kalle vill ju veta hur väljare vet att just deras stödröster behövs för ett särskilt parti. Och det är ju väldigt intressant det där. Alltså, Han undrar till exempel om det finns några informella kanaler. Han kanske tänker att det finns något upprop eller att någon vädjar om stöd. Så jag vet inte, vad skulle det kunna vara, My?
Alltså jag bara såg framför mig någon slags trumsignal eller något sånt där.
Kan det vara röksignaler från Liberalerna?
Alltså någon slags sån här Hesa Fredrik, men politiskt. Nej, det finns ju inga informella kanaler ut till väljare. Men vad som finns är ju att opinionen ger ju en ledtråd kring hur ett parti ligger. Och om ett parti ligger långt under spärren, jag tittar på Liberalerna.
Mm, det gör vi alla.
Då kan det ju behövas en knuff från en större parti, till exempel då Moderaterna, som ger liksom carte blanche att rösta, stödrösta på ett parti. Särskilt om det här partiet ligger väldigt lågt. Experter brukar säga att om man ligger mellan 2,5-3%, alltså riksdagsspärren är 4%, men om man ligger mellan 2,5-3% i väljarstöd, då är det, alltså det är inte säkert att man vill rösta på ett sånt parti. Alltså där går någon slags gräns, och som vi vet nu så ligger Liberalerna betydligt lägre än det. De ligger ner mot 2% i väljarstöd, och det skulle ju betyda att folk kanske känner att man kastar bort sin röst för att de kanske inte ens kommer in i riksdagen. Och i sådana situationer är det särskilt viktigt att de här andra partierna ger liksom lite knuff kanske. Och det gjorde Moderaterna till exempel i valrörelsen 2022.
Hur gjorde de det?
Men då var Ulf Kristersson ute och sa tydligt att Liberalerna behövs. De är en del av vårt regeringsunderlag. Det är viktigt att de finns med. Det är viktigt att de kommer in i riksdagen. Alltså han fick liksom gå ut och uttala detta. Och då ger man ju någonstans ändå en signal att det är okej att stödrösta på det här partiet. Vi behöver det här partiet för vårt regeringsunderlag.
Men nu tog ju Kalle upp det faktum att Moderaterna förstås är väldigt, väldigt nervösa för att Sverigedemokraterna ska bli större och att de tampas om att bli största parti på den kanten. Och att det därmed liksom kanske inte finns samma incitament för Moderaterna att uppmana någon att rösta på ett annat parti i det läget.
Nej, men samtidigt är det så att om de tappar något av de här partierna i sitt regeringsunderlag, KD, de ligger ju inte så risigt till nu med den risken, eller Liberalerna, då får de ju inte heller en majoritet.
Nej, det är sant.
I riksdagen. Så de behöver egentligen ha alla de här fyra partierna i regeringsunderlaget som nu finns till höger i riksdagen för att man ska kunna bilda en regering. Så att det är ju ändå, det är klart att de helst hade velat behålla alla sina röster själv, men det är ju ändå viktigt att se till att man har alla de här partierna med sig.
Jag minns när partiet FI ville komma in i riksdagen och en del stödröstade på FI, men sen ångrade sin röst eftersom FI inte kom in. Alltså, du var ju inne på det, men så riskerar man ju att det blir om man till exempel röstar på Liberalerna.
Precis, för att om Liberalerna har då 2,2-2,3% väljarstöd och de inte kommer in i riksdagen, om man inte har hjälpt dem att göra det, då har man ju vaskat den här delen av den borgerliga väljarkåren. Så att det är klart att det är bättre att de då får 4, strax över 4, och kommer in i riksdagen än att man blir av med så här många väljares röster som man hade blivit om de inte kommer in.
Just det. Är det något parti som oftare än andra rider på stödröstvågen?
Men om vi ska gå in lite på hur siffrorna ser ut.
Gärna.
Men om vi tittar då på siffrorna, så nu är det lite så här, häng med. Det är siffror, men jag tänker att man ändå får en bild av hur det ser ut. Och då är det ju att Miljöpartiet är ju det parti som har störst antal väljare som röstar på dem fast de egentligen sympatiserar med ett annat parti i första hand.
Och vilket parti då? Vet man det?
Ja, men det är Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Och det är alltså 45% av Miljöpartiets väljare i val 2022 hade egentligen ett annat parti. Oj. Som förstahandsval. Oj. Det är en skakig grund att stå på.
Det kan man ju lugnt säga. Mm. Vad intressant.
Nervöst om man är miljöpartist. Liberalerna 32%.
Också jättehög siffra.
Centerpartiet och KD runt 30%. Och för Centern är inte det här lika jobbigt som för KD. För Centerpartiet, även om man blivit av med 30% av sina väljare, hade de ju ändå kommit in i riksdagen. Det hade ju inte de andra partierna gjort här.
Nej, precis.
På den borgerliga sidan så har faktiskt Sverigedemokraterna också ett ganska stort antal stödröster eller taktikröster. Och det är att 15% av SDs röster i förra valet var moderater som röstade på SD för att man tyckte att deras migrationspolitik var bättre än det parti man egentligen sympatiserar med.
Kan man inte säga att de har blivit Sverigedemokrater då? Om du förstår hur jag menar.
Men man identifierar sig egentligen som moderat. Men ja, man tycker att just i migrationspolitiken så vill man att den politiken ska slå igenom hårdare. Och då gör man av taktik så röstar man på Sverigedemokraterna.
Och tänker att ja, men de här partierna kommer ändå behöva bilda någon form av exakt. Allians.
Mm. Och då ska man ändå tänka att för Sverigedemokraterna har det här faktiskt blivit en mindre andel. För att det var många fler som taktikröstade på SD för några val sen. Och då handlade ju det om att man ville göra dem större för att de skulle få större inflytande och pressa Moderaterna i den här konservativa och invandringskritiska riktningen. Men man egentligen kanske identifierade sig som moderat i första hand.
Vilket parti har minst stödröster?
Jag vill ju gissa.
Socialdemokraterna.
Ja.
Of course.
Och sen kommer Moderaterna efter det. Och det är ju för att de är de här stora partierna som man tycker att de har redan det stöd de behöver. Så att om man har någon slags annan känsla i hjärtat så kan man ändå unna sig att kanske rösta på något annat parti.
Att skänka sig till någon annan tillfälligt.
Man kan skänka sig till någon annan tillfälligt. Ja. Som mest beroende av stödröster är egentligen Miljöpartiet och på den borgerliga sidan är det Liberalerna.
Och vad är din analys till varför det ser ut på det sättet då?
Ja, men om man tittar på det här som bara handlar om att få in ett parti i riksdagen då, det är ju en liten andel av de här taktik- och stödrösterna. Och det är ungefär 7% av dem som röstade på ett annat parti röstade på det partiet just för att det skulle stanna i riksdagen. Och då är det framförallt Miljöpartiet och KD och Liberalerna som har fått den typen av röster. Nu börjar det bli mycket siffror här, eller hur?
Du såg hur min blick vandrade runt lite på panelerna i studion. Ja, men jag har ju historiskt sett svårt med siffror, men jag tycker du förklarar det på ett väldigt bra sätt.
Jag försöker. Miljöpartiet är det parti som har flest väljare som har varit rädda för att partiet ska åka ut och därför valt att rösta på dem fast man egentligen vill rösta på ett annat parti. Och strax efter det så kommer Liberalerna. och så den största delen av liksom, taktikröster handlar egentligen om det politiska innehållet. Att man gillar ett partis politik mer fast man egentligen kanske vill rösta på någon annan. Och då är det ju då Miljöpartiet handlade om klimatpolitiken. Att man kanske är socialdemokrat eller vänsterpartist, men man vill verkligen ha en skarpare miljö eller klimatpolitik och då röstar man på MPs av taktik. Och då har vi redan tagit på högersidan är det att man är borgerlig men tycker att Sverigedemokraterna har en mycket bättre migrationspolitik och det är en väldigt viktig fråga för just dig och då röstar du på SD istället.
Vad gör man då om man är ett parti som vill sänka det där procentuella stödröstandet? Vad är bästa taktiken att så att säga få mer egna väljare skulle du säga? Finns det någon som har lyckats med det historiskt? Vilken resa kan man göra? Eller kommer det alltid vara så här för Miljöpartiet och Liberalerna?
Nej, men Sverigedemokraterna har gjort den resan ju att man har fått egna väljare då eftersom deras taktikrösterna har blivit mycket mindre på Sverigedemokraterna. Men det man kan göra är väl att man är ett parti som dels är så stort att man är liksom vitalt bara av sig självt. Eller dels att man har politiska frågor som är väldigt viktiga för dina väljare. Och sen samtidigt så tror jag att det är ju inget parti som hatar att få taktik och stödröster.
Nej, såklart. Man vill bara inte vara helt beroende av dem då som det låter att vissa partier ju blir.
Nej, det kan ju bli lite skakiga. Samtidigt om man då tittar på att det handlar väldigt mycket om sakfrågorna mer än att rädda ett parti in i riksdagen. Så kan man ju säga att om man då har en sakfråga som man äger, som Miljöpartiet äger med klimat- och miljöfrågan, fast de är ett litet parti, att de har högt förtroende som SD har i migrationsfrågan och invandringsfrågan, att man verkligen förstärker de områdena och de ämnena och på det sättet kan man ju dra till sig väljare som kanske inte skulle röstat på dig annars.
Och att man kanske känner att man har ett visst existensberättigande också bara av det faktum att man till exempel då man är Miljöpartiet får röster från folk som ändå vill ha med det gröna, det vill säga det här partiet behövs.
Absolut.
Det måste ju också kännas lite trevligt.
Så kanske. Jag tänker att den typen av taktikröster kanske inte känns lika mycket som ett tröstepris.
Nej.
Som att man känner så här, åh, ska de ändå inte bara få sitta kvar i riksdagen.
Ja, just det.
Det känns inte bra för någon att liksom KD, Liberalen eller Miljöpartiet skulle åka ut. Dels för att det gör en försämrad dynamiken då kanske i de olika blocken och förändrar maktbalansen. Eller att man tycker att de behövs som en ingrediens i den politiken som ett högerblock eller ett vänsterblock ska ta fram.
Risken måste ju finnas om man är ett parti som får många stödröster att man också, att det blir någon slags likhetstecken mellan stödrösterna och att man blir eventuellt lite trampad på. Att man blir en dörrmatta. Jag bara tänker tillbaka
bara tänker på Vänsterpartiet.
Ja, jag tänker på lite regeringsbildningar.
Här sitter jag och tänker på Vänsterpartiet.
Den risken måste ju finnas. Och våra väljare har liksom haft snällheten nog att lägga några röster på er, så vi tänker köra över er nu, för ni skulle inte ens finnas utan våra röster.
Där känner de nog bara att, bara allmänt, att om man är ett parti som har ganska många väljare så kommer ju trycket på att man ska få igenom sin politik vara starkare, så förväntningen är ju högre. Det är ju ett argument som Sverigedemokraterna ofta för fram när man pratar om hur mycket politik ska de få igenom, ska de få sitta i en regering, ska de ha ministerposter, vilken ministerpost ska de ha. Det här är ju anledningen till att Jimmie Åkesson motvilligt skulle jag vilja säga ändå, säger att han vill bli statsminister. För han brukar alltid lägga till, för det förväntar sig mina väljare. Just. Och de gör det utifrån att man har valt dem av olika anledningar och röstar på dem och att de har väldigt många röster i ett stort parti. Så att utifrån det så är det ju viktigt ändå, det spelar ingen roll varför man har fått rösterna egentligen. Men om vi ska återgå till den här mycket förtjänstfulla boken som man kan fördjupa sig i. Valet och väljarna 2022 från Göteborgs universitet, så har de ju gjort en sån här sak som jag själv ibland hamnar i ett djupt hål.
Mm-hmm.
De har ju, fast ur forskarperspektiv har de gjort det då. De har ju då tittat på hur valresultatet hade sett ut om man hade bara röstat på det parti man vill rösta på.
Åh, vad intressant.
Mm.
Berätta.
En så underbar exercis i statsvetenskap.
Ja. Heja er på Göteborgs universitet.
Och då skulle Miljöpartiet ha åkt ur riksdagen.
Ja, det hade de gjort.
Men de andra partierna hade faktiskt klarat sig kvar. Och om man tittar då på siffrorna så hade Miljöpartiet hade blivit mindre då. De hade bara fått 3,5% om sådana som verkligen vill rösta på dem hade röstat på dem. De hade åkt ur riksdagen. Vänsterpartiet, de hade blivit större för de förlorar ju stödröster till Miljöpartiet.
Just
så de hade blivit större, de hade fått 8,7%. Nu säger jag bara det som de har fått i den här undersökningen så får man själv komma ihåg valresultatet. De hade blivit större. Socialdemokraterna, de förlorar ju också, förlorar på stödröster, att de ger stödröster. De hade fått 31%, eller de hade fått 31%, ja, de hade blivit större. Centerpartiet har blivit något mindre, 6% har de fått här, det vad hade de, typ 6,8 eller någonting sånt.
Kan stämma.
I valet. Något mindre. Liberalerna, klarat riksdagsspärren, blivit större.
Se där. Det får jag inte ihop riktigt.
5,6% hade de fått. Jo, men det handlar ju om att det, man också kan taktikrösta på ett annat parti för man är besviken på det partiet som man egentligen identifierar sig med och tänker att man ska rösta på.
Just det.
Så att vad som finns här är väl också en perfect storm av ett parti som gör sina väljare missnöjda, ändå behöver stödröster, kanske inte kommer ut med någon politik, inte har någon sakfråga som gör att väljare ändå kommer till dem och röstar på dem för att man gillar deras sakfrågepolitik. Det är ju inte ett bra,
nej,
det går inte bra för dem.
Nej.
Det här kan väl vara en liten tröst, inte för att den hjälper. Kristdemokraterna blir något mindre, 5,0%. Moderaterna hade ju blivit större, de förlorar stödröster, de har fått 22%. Och här är ändå något intressant eftersom vi ska prata om högersidan framförallt egentligen då, utifrån den här frågan. Det är ju att Sverigedemokraterna hade blivit betydligt mindre än Moderaterna om Moderaterna inte hade gett ifrån sig stödröster, taktikröster, och Sverigedemokraterna inte hade fått någon av de här taktikrösterna.
Så Moderaterna får lite grann skylla sig själva då när de röstar på Sverigedemokraterna om de vill att Moderaterna inte ska bli mindre?
Ja, men här, eftersom det framförallt handlar om röster som handlar om att man gillar Sverigedemokraternas specifika migrations- och invandringspolitik, så handlar ju det om att Moderaterna behöver skärpa sig i sina politiska sakfrågor. De behöver kanske vara tydligare, hårdare. Jag vet inte exakt, jag gissar att det är hårdheten som de här väljargrupperna gillar. Och sen så vet vi också att Moderaterna har ju skärpt upp migrationspolitiken och är ju nu i de tider liksom, på samma, de har ju samma politik som Sverigedemokraterna.
Har inte de gjort korrekt analys av sina väljare då?
Jo, men samtidigt så vet vi också att om man väl har röstat på Sverigedemokraterna, jag tror att det har börjat luckras upp lite. Vi får se det här valet, om den trenden fortsätter, då fortsätter man med det. De har liksom de bland de mest lojala väljarna.
Sverigedemokraterna.
Så, ja, så de är väl svåra att vinna tillbaka, de här väljarna.
Just det.
De är ju mer rörliga nu än de har varit under många år, eftersom de är lite mer allmänborgerliga väljare. Men det är ju fortfarande ganska lite rörlighet inom den här väljargruppen. Moderaterna för 22%, som är ju ändå betydligt större än de 19,1 som de fick i valet. Och Sverigedemokraterna har 17,8, det är ju mindre än de 20, någonting som de hade också.
2054, precis. Och då till Kalles fråga här. Finns det risk att KD och LL åker ur på grund av att M och SD tävlar om att bli störst i det borgerliga blocket? Vad har vi kommit fram till då?
Vi har kommit fram till att det har nog inte så mycket med M och SD att göra. Utan det handlar mer om att om Liberalerna skulle åka ut, så handlade det mer om att man bestämmer sig för att det inte är lönt att rösta på dem, för att man vill inte kasta sin röst i sjön genom att de, på grund av att de inte skulle komma in i riksdagen. Och om man inte heller väljer att rösta på dem, handlar också mycket om att de inte har några starka politiska sakfrågor som kan locka människor att rösta på dem, fast man kanske egentligen identifierar sig med ett annat parti. Men man gillar verkligen deras politik i, vi får väl säga, skolan. Det är ju deras profilfråga. Vad de vill där är ju otydligt, är väl generöst beskrivet ändå.
Ja, men kan man inte ändå säga...
De vill att skolan ska bli bättre.
Ja, det vill de absolut. Det vill de verkligen. De vill inte att det ska vara några skärmar heller, har jag uppfattat.
Det är väl vad man skulle beskriva som ett tunt politiskt budskap.
Men om jag ska lägga någonting i Liberalernas hatt. Simona Mohamsson, sen hon tillträdde, har ju kämpat hårt för att synas och prata om skolan hela tiden och överallt. Och vi har varit inne på det så många gånger. Man ska välja kanske en fråga då och verkligen liksom satsa på den. Är inte det hon gör då ganska smart? Jag förstår att det inte har lönat sig hittills i opinionen, men trägen kanske vinner med ett år kvar.
Man måste också fylla den med innehåll. Och det som är Liberalernas problem nu är ju att de har ju haft skolministerposterna i 3 års tid. Och inte riktigt levererat. Och det är liksom klockan klämtar nu för att få liksom riktiga stora reformer på plats. Jag vet att man säger att man ska lägga 3,1 miljarder på skolan under nästa år, men vad de ska läggas på, det har de fortfarande inte riktigt definierat, skulle jag säga. Alltså, vad betyder det? Det finns lite olika så här spridda, lärare ska undervisa mer, ska vara en annan läroplan, men liksom vad exakt det är som gör att skolan ska bli bättre, förutom liksom administrativa tweaks här, det tycker jag har varit väldigt, väldigt otydligt. Och väljare kommer att behöva någonting mer, alltså de kommer ju behöva ett annat resultat än ett nytt betygssystem, att man inte tycker att det ska vara skärmar i skolan. Jag ska ändå säga att mobilfri skola finns på väldigt många ställen i landet. Det kommer inte liksom att välta skolsystemet att några skolor som inte hade infört det kommer att införa det. Så att man kommer ju behöva någonting mer i den här valrörelsen än att säga vi satsar på skolan.
Du ser väl ändå framför dig att det finns en stor risk att Liberalerna faktiskt åker ur om ett år?
Jag tror att det finns en större risk än någonsin att de åker ut. Samtidigt så vet vi av erfarenhet att det är väldigt, väldigt sällan ett parti åker ur riksdagen.
Ja, när var det senast?
Det är väl Ny Demokrati på 90-talet som åkte ut. Och det var ju ändå något av en, om man vågar säga, en fluga.
Det var verkligen
i politiken.
En fluga.
Sen har ju Miljöpartiet åkt ut och kommit in igen tidigare i slutet av 80-talet. Det var väldigt länge sedan. Men generellt sett så är det ju väldigt ovanligt. Och samtidigt var det här, handlade det här ju om nya partier. Och Liberalerna är ju inte det. Som de gillar att säga har de ju suttit i riksdagen liksom i all modern tid.
Sen Dackefejden.
Mm, nästan.
Finns det något annat parti än Liberalerna som du tror ligger i farozonen?
Egentligen tror jag inte det.
Nej.
Kristdemokraterna har också legat dåligt opinionen, men för att citera Ebba Busch, de är ett valrörelseparti och de lyfter ofta i kampanj. Så att de har en helt annan muskel där.
Det finns alltid en falukorv att vifta med någonstans, som man brukar säga också. Citat Olivia Svensson.
Jag tror ju inte nödvändigtvis att det bara handlar om Ebba Busch, utan jag tror egentligen att det handlar om liksom hur det här partiet fungerar och att det har alltid varit så här. Sen att hon hjälper till med sitt falukorvsviftande och så vidare. Det kanske också lyfter något litet, men jag tror framförallt att det handlar om partikulturen.
Det blir ett spännande år, My. Vi ser fram emot allt som komma skall och vi hörs ju igen på torsdag i en runda till. Tack för idag. Tack, My.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.